Ja, då går barnen till söndagsskolan. På tal om barn så har ju jag och min fru, vi har 5 barn som alla är ganska små. Och ni som har barn som är småbarn eller har haft, det kanske vissa saker går ju kommer tillbaka, så tonårsbarn kanske eller någon gång haft barn eller så kanske man själv minns när man var liten. Så vet ni säkert att tillvaron, att den inte alltid var så här Bullerby idyllisk alla dagar eller harmonisk som man kanske ibland vill liksom minnas den. I vår familj så har vi dagligen konflikter om både det stora saker, men ganska ofta och för det mesta så är det över väldigt små saker men som blir någonting stort. Det kan handla om att vem som får sitta bredvid mamma, det är alltid mamma, vid matbordet. Vem som får öppna dörren när vi kommer hem. Var någonstans man ska sitta i bilen på väg till förskolan. Vem som ska ha den där saken, den där leksaken eller iPaden. Och man får utbrott över att man över saker som att ja, nu idag så tycker inte jag om den här maten. Helt plötsligt så är den här maten som man alltid har ätit. Så nej, jag gillar inte det. Så blir det ett utbrott om det. Eller är det kanske liksom att syskonen retas. Och barnen kan liksom bli upproriska och i de här utbrotten, i de här konflikterna så kan de så kalla en som förälder både det ena och det andra. Kanske är det då för att man då för en gångs skull säger att nej, men nu är det inte okej. Det är inte okej att du sitter hela dagen framför datorn eller eller den här iPaden. Och jag tror inte att min familj är liksom unik i det här, utan i den här typen av utmaningar. Eller ja, i så fall får jag gratulera er andra. Men det som de här konflikterna, utmaningarna också har med sig, de får med sig en annan sida. Det innebär alltid en konfliktlösning. Ett moment liksom där vi som familj, syskon, får som komma bli sams. Att alla parter får en chans att säga förlåt och så får man sedan gå vidare. Och idag så ska vi landa i den här predikoserien som vi haft över Herrens bön. Den bön som vi i vår församling ber ofta, och jag tror också att många av oss ber den privat också. Och det var också den bönen som Jesus en gång lärde sina lärjungar att be. Och jag tänker att vi läser ifrån Matteus kapitel 6. Och nu blir det att vi kommer att be den här bönen lite senare i gudstjänsten i slutet här. Men så vi läser från den 12:e versen. Och vi kommer läsa ända fram till vers 15, så det blir lite längre än vad den här bönen går. Det står så här: och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, ska inte heller er fader förlåta era överträdelser. I vår familj så sker som sagt det här som konfliktlösningarna. De sker som pågående. Och ordet förlåt, det används ganska ofta. Ibland så skriks det ut: förlåt! Eller, och ibland så känns det liksom krystat. Eller som att man tvingar liksom fram det. Men oftast så landar det förr eller senare i någonting som kommer från hjärtat. Och vi som föräldrar får också vara med då, förmedla den här förlåtelsen och ge förlåtelse och säga att ja, nu är det förlåtet. Nu glömmer vi det här. Nu drar vi ett streck över det här som har skett. Men det här att glömma en oförrätt när någon har gjort en illa, det tror jag att ni vet lika väl som jag att det inte alltid är så enkelt i praktiken. Och jag ska inte skryta om mig själv, men jag har ett ganska bra minne. Och min fru, hon kallar mig ibland för ältarnas mästare. Ja, om det nu är positivt, det kanske inte är. Men jag kan exempelvis minnas liksom när jag var yngre så samlade vi på så här hockeykort. Och så hade jag som det finns ju som olika kort som är värda som olika mycket, olika vanliga. Jag tror att det är så med de som samlar på andra typer av kort idag också. Men jag hade fått det här köpt ett sånt här paket med hockeykort, och så hade jag fått ett kort med en elitseriespelare från Leksand. Detta, ja, säkert bra hockeylag. Och jag hade det förvarat i ett specialfodral. Det var som en specialplastficka, en tjock plastficka gjord av plexiglas, sånt här genomskinligt, som man sen som fick skruva ihop med stjärnskruvmejsel, så det skulle vara som helt skyddat och helt säkert. Men det här kortet, det försvann en gång när jag gick i fjärde klass, efter att jag hade ett par klasskompisar hemma. Och jag hade ju kollat upp det här kortets värde, och det var väl värt kanske 150 kronor. Och i dagens penningsvärde så måste det väl det vara som 10 000-tals kronor. Ja, alltså jag och matte är inte kanske alltid heller den min starka sida. Men att, liksom, att när vi råkar ut för tråkiga saker så är det inte helt enkelt för oss alltid liksom att glömma, och än mer liksom att förlåta det som hänt. Men ändå så är det som i den här bönen som vi i den här Herrens bön och i det vi läste, så är det som Gud uppmanar oss till. Och förlåt oss våra skulder. Den här bibelversen som den börjar som är att vi ber att Gud, att han ska förlåta oss alla de här skulderna som, eller synderna som vi själva har och som vi bär på. Och Paulus säger i Romarbrevet 3:23 att alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Det spelar ingen roll vem du än är. Vi är alla i beroende av Gud. I behov av förlåtelse, av försoning. Det som är möjligt genom det som Jesus Kristus gjorde. Genom hans död och uppståndelse. Och då säger Guds ord så här också att i 1 Johannes brev 1:9. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Vi får bekänna, vi får erkänna vår synd inför Gud, och han förlåter oss. Och det här liksom, jag pratade, jag vet, minns inte riktigt när det var, men jag har som predikat om försoningen också. Det var nog i påskas. Och det här, liksom, det här som Jesus har gjort för oss, liksom, det är så stort liksom, att det är svårt att greppa. Och allt som ligger i den här försoningen. Men Men det verkar som att i bekännelsen, när vi får bekänna våra synder och vi får ta emot förlåtelse, så innebär det också att vi blir renade från all orättfärdighet. Vad kan detta innebära? Är det möjligt för oss att leva fläckfria, ett rättfärdigt liv? Ja, jag kollar på mig själv, så är det kanske svårt att se det alltid. Men jag tror att det är möjligt. Eller jag tror i alla fall att det är möjligt för oss att sträva mot. Att vi i efterföljelsen, i vandringen med Jesus, att vi får likna honom. Han som är fläckfri, oklanderlig, helig. Eller som Kolosserbrevet 3:1 säger, att i samband med det nya livet i Kristus, att om ni har uppstått med Kristus, sträva då efter det som finns där uppe, där Kristus sitter på Guds högra sida. Så vi är nya skapelser, och i mötet med Jesus och den förlåtelse och den försoning som vi får genom honom, så händer det någonting. Vi blir nya skapelser, vi blir frälsta. Det blir en skillnad. Det blir en förändring. Det blir ett före och ett efter. Det blir som en ny sida, eller kanske ännu mer, som det blir ett nytt kapitel, eller kanske en ny bok. Eller det borde i alla fall vara så när vi möter Jesus och påbörjar ett nytt liv med honom. Och så kommer vi till den andra delen av samma vers. Liksom vi har förlåtit de som står i skuld till oss. Och jag tänker att vi ska läsa några kapitel fram i Matteus. I Matteus 18 så står det så här. Från vers 21. Står det så här. Då kom Petrus fram till honom och sa: Herre, hur många gånger ska min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som 7 gånger? Jesus svarade, jag säger dig, inte 7 gånger utan 77 gånger. Därför är det med himmelriket som när en kung vill ha redovisning av sina tjänare. När han började granskningen förde man in en som var skyldig honom 10 000 talenter. Eftersom att han inte kunde betala befallde hans herre att han skulle säljas tillsammans med sin hustru och sina barn och allt han ägde, så att skulden kunde betalas. Tjänaren kastade sig ner och bönföll honom: Ge mig tid så ska jag betala allt sammans. Då kände hans herre medlidande med honom och lät honom gå och efterskänkte hans skuld. Men när tjänaren gick därifrån mötte han en annan tjänare som var skyldig honom 100 denarer. Han grep honom om strupen och sa: Betala tillbaka vad du är skyldig. Den andra kastade sig ner och bad honom: Ge mig tid så ska jag betala. Men han ville inte utan gick därifrån och lät sätta honom i fängelse tills skulden var betald. När de andra tjänarna såg vad som hände tog de mycket illa vid sig och talade om allt sammans för sin herre. Då kallade denna till sig tjänaren och sa: Din usling, jag efterskänkte dig hela din skuld när du bad mig om det. Borde du inte ha varit lika barmhärtig mot din kamrat som jag mot dig? Och i sin vrede lät hans herre bördelsdrängarna ta hand om honom tills hela skulden var betald. Så ska min himmelske fader göra med var och en av er som inte av uppriktigt hjärta förlåter sin broder. I den här texten så möter vi dels frågan som vi säkert kan känna igen oss i, och som Petrus i den här texten förmedlar. Så när är gränsen nådd? Hur många gånger kan vi förlåta innan måttet är rågat? Är det 7 gånger? Och Jesus säger 77. Andra översättningar säger 70 gånger 7. Och det, nu är det ju jag och min matte, men jag räknade ut att det är en, alltså 490 gånger. Men jag tror inte att poängen i det här ligger i antalet förlåt, utan att det handlar som om att det, och jag tänker inte heller att det handlar om att vi ska som räkna, hålla koll på, men nu har du gjort det här mot mig en gång, ja, det är okej. Två, så ska vi räkna så där. Utan jag tror att Jesus vill säga till Petrus att vi alltid ska förlåta, oavsett om det är första gången, en engångsföreteelse, eller om det skulle vara den hundrade gången. Och den här liknelsen som Jesus berättar, det sätter också fingret på det som, lite av det som vi hittills har gått igenom. Den här skulden som den här tjänaren hade till sin herre, som i det här exemplet. Det var en jättestor skuld. 10 000 talenter. Ja, jag slog upp i en av mina biblar där det står lite såna här fakta. Vad en talent? Hur mycket är en talent? En talent var enligt den bibeln då 6 000 denarer. Och en denar är en dagslön. Och man kan fråga sig liksom hur den här tjänaren, för han liksom bad ju där på vid sina knän, om jag ska ge mig lite tid så ska jag betala tillbaka det här. Jag förstår liksom inte hur han ens kunde liksom tänka den tanken att det skulle kunna gå. Det är alltså hur mycket som helst. Men han blir fri. Han blir förlåten. Han blir benådar, kanske man kunde säga också. Han blir av med sin skuld. Men den här då personen som har blivit då befriad från den här extremt stora, kanske en miljard, ja, det är väl de summorna, en sån skuld. Som strax efter så ser han liksom en annan person som är skyldig honom pengar. Och visst, en denar är en dagslön, det var 100 denarer, beroende på vad man nu har för lön, men det kanske kunde i storleksordningen i våra mått handla om en 150 000 kanske. Ni får ta mina siffror med en nypa salt, men liksom det är inte heller, visst det är en småsumma i sammanhang i jämförelsen med liksom den här 10 000 talenter. Men det var fortfarande mycket pengar. Men liksom hur den här då känner den då, ser den här personen som skyldig honom då de här pengarna. Och då med hot och med våld försöker liksom kräva in dem, och han sätter som den här personen i fängelse. Och man kan liksom undra som hur är det möjligt? För det, som det verkar som att det var precis som att det här stora som den här personen har varit med om. Det är som det här fantastiska liksom, du hade en extremt stor skuld, du går som inte att betala tillbaks. Du har blivit fri från den. Och i nästa stund liksom, så finns det liksom ingenting av tacksamhet eller någonting kvar, utan i nästa stund så går du fortfarande eller och bara kör över en annan människa. Att han inte levde i tacksamhet. Och det finns ett allvar i den här texten om hur angeläget det är för oss att få leva i förlåtelse och i tacksamhet för det som vi har fått. I vårt möte med andra. Och som Ann-Kristin också nämnde, liksom med det här liksom att om man har förstått liksom, fått förlåtelse för mycket, så visar man också den tacksamheten. Men om man har fått förlåtet litet, så är det också en liten kärlek man visar. I anslutning till Herrens bön i Matteus 6 så står det att, som vi också läste, ty om ni förlåter människorna deras överträdelse skall er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna ska inte heller er fader förlåta er era överträdelser. Det är som att det ligger en förväntan och en självklarhet från Guds sida att om vi har fått vara med om det här, att vi har blivit förlåtna och vi har blivit försonade med Gud, så innebär det också någonting från oss. Att vi i vårt gensvar, i vårt nya sätt att leva, att vi gör annorlunda. I evangelierna så möter vi gång på gång hur Jesus uppmanar sina lärjungar till att älska varandra och att förbli i Jesus, i honom. Att leva liv som är drivna av kärlek. För ungefär lite mer än ett år sedan, kvällen den 17 juni 2015, så hade en grupp människor samlats i en kyrka till bibelstudie, till bön och bibelstudie i Emmanuel Africa Episcopal Church i Charleston i södra USA. När den då 21-åriga Dylan Roof kommer in på den här samlingen. Efter en stund så ställer sig Dylan Roof upp och börjar skjuta vilt omkring sig. 9 personer dödas. Flera klarar sig tack vare att de lyckas liksom lägga sig på marken och låtsas vara döda. Polis, FBI, de kopplas in i jakten på den då okände gärningsmannen. Och den här nyheten om de här skjutningarna, det sprids som en löpeld över världen. President Barack Obama fick flera gånger uttala sig. Och han var själv bekant med flera av offren. På en av offrens begravning så sjöng han till och med Amazing Grace. Och det kunde ganska snabbt konstateras att den här attacken, att det var ett hatbrott av rasistisk karaktär, då offren och den här kyrkan som där den här skjutningen ägde rum, det bestod mestadels av personer med afroamerikanskt ursprung. Vilket även då bekräftades när den här gärningsmannen greps. Kanske liksom minns ni de här rubrikerna, det som stod i tidningarna. Jag själv följde utvecklingen kring detta själv via media. Bland de här offren som var i åldrarna 26-87 år så återfanns bland annat en tjej, Taiwanza Sanders, som var 26 år. Hon är väl kommit till det här bibelstudiet tillsammans med sin mormor, Susie Jackson, 87 år, som också hon blev offer. Men även som någon av församlingens pastorer, som också var senator i South Carolina, Clementa C. Pinckney, 41 år, fanns bland de 9 offren. Det här var en fruktansvärd och är en fruktansvärd händelse. Och det väckte så många känslor och frågor kring vad är det som driver en människa till att begå sådana här brott. Det kunde säkert komma som hämndkänslor. Det kom som röster om att han ska dödas. Man yrkade på dödsstraff och vapenlagar, skärpning av vapenlagar. Och var kan man vara trygg egentligen? Det var mycket som diskuterades i kölvattnet av den här dödsskjutningen i den här kyrkan i Charleston i juni 2015. Men inför rättegångarna, när de här rättegångarna mot den här Dylan Roof skulle inledas, så fick de anhöriga till de här offren en chans att tala till den här åtalade gärningsmannen. Och detta filmades och sändes så det finns som på Facebook och YouTube. Och sakerna som de här anhöriga säger till den här gärningsmannen, det är så här: jag förlåter dig. Du tog något väldigt dyrbart från mig. Jag kommer aldrig att tala till henne någonsin igen. Jag kommer aldrig att ha möjligheten att hålla henne igen. Men jag förlåter dig. Eller en annan: Du vet, jag förlåter dig. Min familj förlåter dig. Men vi vill att du tar den här möjligheten att omvända dig. Omvänd dig. Erkänn, bekänn. Ge ditt liv till den som bryr sig allra mest. Kristus. Eller en annan. Vi välkomnade dig onsdag kväll till vårt bibelstudium med öppna armar. Du har dödat några av de mest underbara människor som jag känner. Varje fiber i min kropp gör ont. Men som vi säger på bibelstudiet, vi uppskattade dig och må Gud vara barmhärtig mot dig. Den här fruktansvärda händelsen, den har berört och berör mig på flera sätt. Och jag kan verkligen imponeras och inspireras av det som de här anhöriga till de här offren gör. Det som de fick vara med och förmedla i den där stunden. Också församlingen som var där. Det här att inte låta hatet eller ondskan få sista ordet, utan att kunna förlåta och visa på Guds kärlek. Mot bakgrund av det som vi hittills har läst i bibelord och som sagt i den här predikan, så är det kanske inte förvånande hur de här anhöriga handskades med den här situationen. På ett sätt så gjorde de ju precis som det förväntades av dem, så som Jesus uppmanade. Men jag kan bara gå till mig själv och ni kan gå till er själva och ställa frågan, som hur hade vi gjort? Hur hade jag gjort om någon hade kommit och bara kallt tagit det bort som de jag älskar? Hur gör vi när vi, eller om det är som mindre saker, det är ju extremt. Men hur gör vi när vi råkar ut för oförrätter? Varför ska vi förlåta? Jo, det enkla svaret är ju att Gud uppmanar oss till det. Men jag tror att det också finns fler aspekter som jag tror att vi behöver påminna oss om. Det handlar om det här att inte odla bitterhet, hat i våra liv. Att det blir någonting som bittra människor. Alltså det blir någonting som pestar ner, förpestar liksom, inte bara liksom mitt eget liv, utan också de jag möter. Och för vissa människor så är förlåtelsen det enda sättet att kunna orka gå vidare. Att fortsätta leva. Att ge och ta förlåtelse, det är någonting gudomligt. Det finns liksom en befrielse i förlåtelsen. Och det är någonting som jag hoppas att ni alla har fått vara med om. Just det här som när vi får göra upp. När jag får säga förlåt och den andra kanske säger ja, du är förlåten. Och den här känslan som infinner sig. Och när vi får be Gud om förlåtelse och han också får svara. Det är verkligen underbart. Men det ligger också en utmaning och i det här med förlåtelsen. Det här är att vi inte bara säger förlåt eller att du är förlåten liksom, utan att uppriktigt mena det. Att när vi säger förlåt så är det förlåtet. Att det blir en skillnad, att det blir en förändring, att det inte blir, att det inte ligger kvar någonting som spökar och som dyker upp igen, som man håller som någon hållhaka på någon. Utan när du har sagt förlåt så är det förlåtet. Och det är lättare sagt än gjort. Och det är därför jag tror det som att vi behöver Guds hjälp i det här. Guds hjälp till att hela oss. Alla oss som har blivit sårade. Men det handlar också om ett samspel med vår egen vilja, vårt eget aktiva val. Att vi får leva i Guds förlåtelse och hans kärlek. Och det är här som församlingen har en stor och viktig roll att fylla. Församlingen som får vara en själavårdande miljö där vi kan få vara med och ja, ska man säga, binda och lösa. Vi får vara med och förlåta människor, sätta människor fria. Vi får förmedla och uppmärksamma som det som har vi blivit oss givet genom Jesus Kristus. Han som på sitt kors tog liksom all vår synd, all vår skuld. Det var inte meningen att vi ska, eller inte meningen att vi ska gå runt och känna oss som tunga när vi lever våra liv. Jesus, han har tagit priset och vi kan liksom leva i det, i den förlåtelsen, i den befrielsen. Den som har varit lite uppmärksam när vi läste bibelordet har kanske märkt att jag hoppar över en liten vers. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. I Herrens bön så finns det även en önskan om att inte behöva utsättas för prövningar. Det onda, att det ska drabba oss. Och självklart får vi be den bönen. Och jag kan tänka mig att de här personerna i Charleston också bad den bönen. Men ändå så utsattes de för prövning, för ondska. När jag predikade tidigare i den här serien så betonade jag lite det här med bönens formativa funktion, att liksom att den kan forma oss. Och det här, hur kan vi få gestalta Guds rike? Och här tänker jag också att den här raden, och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda, att det också kan få vara någonting som kan få vara riktat till oss. Hur kan vi få vara med och inte skapa frestelser och prövningar för andra människor? Det står så här i Lukas 17. Han sa till sina lärjungar: det är oundvikligt att förförelserna kommer, men ve den genom vilken det kommer. Det vore bättre för honom att ha sänkts i havet med en kvarnsten om halsen än att kunna förleda en enda av dessa små. Ta er i akt. Om din broder gör orätt, så tillrättavisa honom. Och om han ångrar sig, så förlåt honom. Även om han gör orätt mot dig 7 gånger om dagen och 7 gånger kommer tillbaka och säger jag ångrar mig, så ska du förlåta honom. Som det brukar ibland i mina de här förberedelserna inför de här predikningarna, så kommer det ibland en sång. Ibland kan det komma från oväntat håll. Och den här gången så kom det från Michael Jackson. Så det var inte den kristna sångskatten på det viset. Men en av hans sånger så sjunger han, som heter Man in the Mirror, som handlar om att skapa en bättre värld. Och så säger han så här, eller sjunger han så här i sången, att I'm starting with a man in the mirror. I'm asking him to change his ways. And no message could have been any clearer. If you want to make the world a better place, take a look at yourself and then make a change. För oss så har förändringen först och främst börjat i det som Jesus har gjort för oss. Han som gav oss allt. Men sedan så tror jag att det ligger någonting i det som Michael Jackson säger. Att se dig själv i spegeln. Att vi får se oss själva i spegeln. Och inte bara vänta på att förändringen i samhället, i vår värld, i vår församling, att det ska börja med som någon annan kan väl ta hand om det här. Utan att det börjar med du och jag, att vi ser oss själva i spegeln och börjar gå och gestalta den här förändringen. Så till avslutning så ber vi Gud att han ska förlåta oss våra skulder. Men vi ber också att förlåtelsen ska ges vidare till andra. Att vi får förlåta de som är oss skyldiga. Samtidigt som vi får önska oss att leva ett fridfullt liv. Fritt från prövning och det onda. Gud, vi ber. Tack Jesus för det som du har lärt oss att be. Tack Jesus för det som du gjorde genom din död, genom din uppståndelse. När du förlät oss, när du försonade oss med Gud. För alla våra fel, alla våra brister, alla våra tillkortakommanden. Tack Jesus för att du har gjort oss fullständigt fria. Gud, jag önskar att vi skulle förstå ännu mer som det stora i det du har gjort för oss. Och att vi skulle se med dina ögon vilka vi är i dig. Att vi är nya skapelser. Och att vi också skulle inte bara stanna vid att det ligger i en teori, utan att det också ligger i praktik, i det liv som vi lever. Att när vi råkar ut för oförrätten, när människor behandlar oss illa, när situationer inte blir som vi har tänkt, när olyckor och annat drabbar oss, så ber jag dig Jesus att du kommer och du hjälper oss att förlåta. Att vi inte i våra liv odlar bitterhet och ondska och ältar en massa, utan att vi får skaka av oss det där och gå vidare. Och Gud, jag tackar dig också att du är alltid med oss. Men jag tackar också att vi får ha en församling, en gemenskap där vi är bröder och systrar som står sida vid sida och som bär och hjälper varandra när det är svårt. Gud, du ser var och en av oss. Du ser att vi också har bett för personer i vår församling som just nu inte mår bra. Gud, jag ber att vi ska få vara en församling som hjälper varandra, lyfter varandra och som skapar den här förändringen och som får visa på ditt rike. Det rike som vi ber och längtar efter ska komma. Tack Jesus för vad som är möjligt genom dig. Amen.